You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Hej och välkomna till Mord och Mysteriepodden. Det är jag som är Sara. Och denna veckan så blir det lite ett konstigt upplägg, i alla fall på det här minicaset. Johanna sitter för sig själv och jag sitter för mig själv och spelar in. Dels för att jag är lite sjuk. Men vi ska köra ett minicase och vi har ett litet tema kidnappningar framöver. Och helgens avsnitt kommer att handla om barn som blev efterlysta på mjölkkartongerna. I det avsnittet så belyser jag Amber Hagerman. Och nu i mitt minicase ska jag prata lite mer om just Amber. Amber Renee Hagerman föddes den 25 november 1986. Det är den 13 januari 1996. Klockan är 15.10. Amber och hennes femårige bror Ricky ger sig ut på en cykeltur nära sina mor- eller farföräldrars hus i Arlington, Texas. De har blivit tillsagda att hålla sig nära sina släktingars hus. Amber ville gärna prova sin nya rosa cykel, för den hade hon fått i julklapp. När hon kommer till en parkeringsplats, till en övergiven Winn-Dixie livsmedelsbutik, och precis innan hon når parkeringsplatsen så lämnar hennes lillebror henne och cyklar hem igen. Och då, när hon är helt ensam, så är det plötsligt en man i en svart lastbil som tar tag i henne och drar in henne i då lastbilen. En man i, låt säga, 78-årsåldern, Jimmy Kevill, en före detta sheriffsställföreträdare, ser när lastbilen kör upp vid sidan av Amber. Han ser också att dörren öppnas och att en man mellan 20-30 års åldern med mörkt hår, han är vit eller från latinamerikansk härkomst. Jimmy ser att mannen tar tag i henne och drar in henne i bilen. Han hör också att Amber skriker och förstår då att Amber inte känner personen som tar tag i henne och tillkallar då polisen. Och det berättar han för CBS Dallas Fort Worth. Ett dussintal poliser och FBI-agenter kommer till Arlington för att hjälpa till i sökandet efter Amber. Men bara 4 dagar senare, vid midnatt, finner man Ambers döda kropp i en närliggande bäck, bara 8 kilometer från platsen där hon försvann. En tidigare anställd vid Arlington-polisen, Randy Lockhart, vittnar: Amber var helt naken förutom en strumpa på vänster fot. Vi vände henne och jag fångade hennes huvud i mina händer. Hon hade flera skärsår på halsen och det har troligast gjorts med kniv eller med en skruvmejsel. Allt för att kunna slita ut hennes hals. Medan Ambers familj sörjer Ambers bortgång, så är det en kvinna vid namn Diane Seaman, en mamma från Texas, som får en idé. Diane ringer till den lokala radiostationen och undrar om man skulle kunna skapa ett nationellt varningssystem för försvunna barn. Till tidningen People 2022 säger hon: jag kunde inte komma över detta barnet. Det måste finnas något vi kunde göra. Om vi redan kan få varningar om vädret och civilförsvarsvarningar, varför skulle vi inte kunna få varningar om försvunna barn? Och så föddes idén om Amber Alerts. Och detta belyser jag också i min del i det kommande avsnittet. Detta kallas då för Ambers plan från början. Radiokanaler samarbetar nu med polismyndigheten för att varna människor när barn blir bortförda. Systemet döps om till Amber Alerts och det står för America's Missing Broadcast Emergency Response Alerts. Enligt deras webbplats har det nationella systemet sedan starten 1996 räddat och återförenat över 1000 barn med sina vårdnadshavare. Enligt hemsidan fungerar det också som avskräckande medel och i många fall släpper gärningsmännen sitt offer efter att de hört alerten, typ på radio. Så här fungerar systemet. När polismyndigheten uppger att ett fall uppfyller vissa kriterier underrättar polismyndigheten radiokanaler och transportbyråer. Varningarna avbryter automatiskt det pågående programmet. Meddelandet visas på statliga transportskyltar, på digitala skyltar samt skickas ut som sms. Från och med 2015 så visas även meddelandena på Facebook. Donna Williams, Ambers mamma, säger i en intervju 2016: "Valet av namnet är egentligen lite bitterljuvt. Det är ju ett minne av min dotter. En del av mig undrar vad som skulle hänt om vi hade haft detta systemet då Amber försvann. Hade det hjälpt henne att komma hem?" Fallet får än idag in tips, men inget som kan leda polisen till en gärningsman. 2021 säger en utredare att det kan vara möjligt att de har DNA som kan tillhöra Ambers mördare. Förhoppningsvis med denna typen av bevisning kan det leda till att man slutligen kan få ett slut på fallet, men också bringa rättvisa till Amber, 9-åringen vars död räddat hundratals andra barn. Detta var mitt fall och nu kommer Johannes. Tack och hej!
Och välkommen till min del av avsnittet. I mitt fall då så ska jag ta upp det fall som blev startskottet för att USA började vidta åtgärder för att få ner antalet barnkidnappningar och mord på barn. Det rådde en nationell panik från 1979 till mitten av 80-talet. Denna nationella paniken börjar då en pojke vid namn Ethan Patz försvinner. Och detta kommer Sara prata med om i nästa avsnitt. Men det var inte bara det fallet som utlöste paniken. Det var ett annat fall som kom att spä på rädslan, och det är försvinnandet på Adam Walsh. Adam föddes 14 november 1974 i Hollywood, Florida, och är John and Reveille Walsh första barn. Den 27 juli 1971 så har Revee sett en lampa på Sears som hon vill ha. Hon har sett den på reklam och hon vill ha den här lampan. Så hon tar med sig 6-åriga Adam till Sears som ligger på Hollywood Mall, som idag heter Hollywood Mall Plaza. Vid den här tiden så är deras liv perfekt. Det går bra för John i hans karriär som hotellutvecklare. De bor ett fint hus i Hollywood, Florida, nära Fort Lauderdale. Allt är perfekt, och innan Revee och Adam går så pussar John sin son Hader utan att veta då att det är sista gången han kommer få se honom. När Revee och Adam kommer in på Sears så stannar Adam vid spelavdelningen. Det finns andra barn som står och spelar när han går förbi, och det de spelar är den nya konsolen Atari 2600 i butiken då. Där är redan 4 pojkar som är äldre än Adam som står vid spelet. TV-spel var väldigt nytt 1981, så det är såklart extra spännande för barnen. Adam vill stå kvar och titta på när de andra spelar, så Revee säger: "Men okej, står du kvar här, jag kommer gå 3 avdelningar bort, men hon kommer hålla koll på honom medan hon letar efter lampan. För där lampavdelningen är så kan hon se toppen av hans huvud mellan hyllorna." Medan hon letar efter lampan så tittar hon bort i några minuter. Men när hon ser att lampan som hon är ute efter är slut så tittar hon tillbaka vid tv-spelen och det är helt tomt. Ingen av de 4 andra barnen eller Adam står kvar. Hon hittar inte Adam och frågar personalen, men de försäkrar henne att han finns väl här någonstans. Det kommer fram senare att en vakt har kört ut barnen då det blev tjafs om vems tur det var att spela. På den här tiden så har inte Sears några riktiga vakter, utan det var en 17-årig kille, en vanlig anställd på Sears, som hade i uppdrag, eller en av hans arbetsuppgifter för dagen var att hålla ordning i butiken. Och de här vanliga Sears-anställda som då fick hoppa in som vakter hade ingen vaktutbildning eller var tränade att ha den typen av arbetsuppgift. Sears säger att det stämmer inte att Revay hade uppsikt över honom förutom 3 minuter, som hon hävdar. De hävdar att Adam har varit utan uppsikt i cirka 90 minuter. Och det är en otroligt stor skillnad i tid. Dock är det oklart hur Sears skulle veta hur många minuter Revay inte hade uppsikt över sin son. När de själva inte verkar ha någon koll på om det bara var de 4 äldre pojkarna som blev utkastade och Adam följde med, eller Adam blev också utkastad. Personligen så tror jag på Revay, men med modifikation. Jag tror att hon har haft koll på Adam. Hur ska jag förklara detta? Spelstationen, eller där Atari-spelet, var på en gavel. Och hon gick några hyllor längre ner för att komma till lampavdelningen. När hon står nära gången så ser hon Adam. Jag tänker att gången är lång, så att när hon har kollat på hyllan över lampor så har hon kommit en bit in i butiken, så hon har kommit längre från gången. Och jag tror att hon känner att hon har kollat efter lampan jättesnabbt och det har bara gått 3 minuter, men det kanske har gått 10-15 minuter. Och när hon har upptäckt att lampan är slut, det är tomt på hyllan, så har hon gått tillbaks till gången och tittat ner vid spelet, och där är det tomt. För jag tänker, om hon står nära gången så hon kan ha uppsikt över Adam förutom 3 minuter, då är hon så pass nära att hon hade hört om det blev ett tjafs, tänker jag. Så det känns som hon är längre ner i gången, så hon inte har hört det här tjafset. Men skulle bara handla om 3 minuter, då ska det blivit ett tjafs. Det ska blivit ett tjafs som är högt nog eller stort nog för den här vakten att se det och analysera och känna, nej, de här barnen får vi slänga ut så inte det blir bråk. Konfrontera barnen, eskortera barnen ut ur butiken och sen att Adam försvinner. Det känns som det är lite mer än 3 minuter bara där. John, som är då pappa till Adam, säger i en intervju för några år sedan att det var ju 5 pojkar. Det var då Adam och så var det 4 äldre killar. 2 av de här killarna var svarta killar, och på grund av den här mixen av barn så ville man inte att det skulle bli bråk i butiken och att Sears skulle riskera att bli stämda. Vet inte om det är sant eller inte, men det var i alla fall det han sa. Det man vet är i alla fall att ingen ropar ut i högtalarna att man söker efter Adam Walsh. Polisen tillkallas och polisstationen är över gatan, men det ska ta dem ungefär 45 minuter att ta sig till köpcentret. Mycket för att vid den här tiden så har man inte specifika protokoll om hur man ska jobba med den här typen av misstänkta brott. Idag är de mycket snabbare på bollen i sökning efter försvunna barn, och man börjar direkt att leta efter ett barn som är försvunnen. När det gäller en vuxen så ses de som försvunna efter 24 timmar, men med barn så är det med en gång. På ett sätt så kan jag förstå poliserna då någon ringer och säger att deras barn är borta på ett stort köpcentra. För vi får komma ihåg, det här 1981, där är fler människor ute och handlar i butikerna än vad det är idag. För idag så har man den här kända butiksdöden, då människor föredrar och shoppa online. Den här möjligheten fanns inte 1981, utan Köpcentret är där man går för att inte bara handla men för att umgås. Så jag förstår polisen, bara, ja men han är väl där någonstans, det är ett stort köpcentrum, många människor kommer hitta honom. John som har hunnit tagit sig till Miami som är cirka 30-40 minuter bort för att han skulle in på ett möte då när försvinnandet inträffar. Så klart så hoppar han direkt in i bilen igen och kör till köpcentret. Och han kommer till köpcentret ungefär samtidigt som polisen som har sin station på andra sidan gatan. Han är stressad såklart för att hans son är borta och hans fru har ringt i full panik på betaltelefonen. Och polisen säger till honom, wow, cowboy, calm down. Vilket man kanske inte vill höra när ens barn är borta. Polisen visar sig ta det lite för lugnt och man spärrar inte ens av köpcentret eller ställer poliser vid varje ingång för att se att ingen lämnar köpcentret med Adam. Föräldrarna väljer ut den senaste tagna bilden på Adam som har etsat sig in i mångas minnen. Det är en glad och stolt Adam i en baseballuniform och en röd baseballkeps. Han håller i ett baseballträ med båda händerna och hans leende visar att han har tappat några av sina babytänder. Bilden togs en vecka innan han försvann så den var väldigt färsk bild. Som man kan tänka sig så var hela nationen uppslukad av Adams försvinnande och det var ständigt på nyheterna. Och John Orevé vädjar i tal att snälla ge tillbaka vår son. Den 10 augusti, så runt 2 veckor efter Adams försvinnande, så påträffas hans avhuggna huvud i en kanal nära Vero Beach, mer än 20 mil från Hollywood.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Florida, där han försvann. Man letar nu inte längre efter den försvunna pojken och hans kidnappare, utan hans mördare. Obducenten kommer fram till att Adam har blivit strypt till döds. Vi vet inte vilka andra skador som han kan ha haft på sin kropp då hans kropp aldrig hittas. Obducenten bedömer också att Adam har varit död i några dagar innan huvudet hittas. Hur många vet man inte. Huvudet är kvar på bårhuset fram tills att fallet officiellt stängs 2008. Då kremeras det och familjen har det i sina ägor idag. Detta fallet är väldigt stort och det här är inte menat att det ska vara en djupdykning utan mer att det ska ge en inblick av tiden och hur det förhåller sig till fallen vi kommer ta upp i nästa avsnitt. Så jag försöker undvika att hoppa ner de här jättedjupa kaninhålen för att där är inga svar utan bara väldigt många teorier. Men jag kan dra lite snabbt om några som var misstänkta. Många tror att seriemördaren Jeffrey Dahmer är den som mördade Adam och han bodde i Florida vid tiden han försvann. Jag har researchat Jeffrey lite under årens lopp och jag tror inte att det är han. Han själv har nekat till det och han har sagt att han har varit väldigt öppen och ärlig med alla andra mord som han har begått. Så varför skulle han ljuga om det här? Och jag håller faktiskt med honom. Det är sant att hans offer var killar. Dock var de yngsta 14 år och de flesta var runt 20-30 plus. Hans offer var killar som han var attraherad av och där är inget som säger att han gillade sexåriga pojkar. Och hur man än vänder och vrider på det och hur jag inte riktigt vet hur jag ska säga det här för att det inte ska låta jättecreepy. Men om Jeffrey var attraherade av killar så unga som 14 år. Jämför du en 14-årig kille med en 6-årig kille så är det väldigt stora skillnader på drag och kropp. Så det känns inte bara för att Jeffrey har varit attraherad av två killar som var 14 år att det betyder att han automatiskt skulle gilla små barn. Hade det varit han så hade detta också varit i början av hans mördarkarriär. Han mördade för första gången 1978 om jag inte minns fel. Och Adam försvann 3 år efter. Så det känns som att kidnappa ett barn i ett köpcentra tar den risken att en förälder kanske står i närheten eller barnet hade börjat skrika. Det känns inte som någonting man gör så tidigt i sin mördarkarriär, om vi ska kalla det det. Den poliserna är säkra på, dödade Adam, ska ha varit seriemördaren Otis O'Toole. Han var halvan i en seriemördarduo med Henry Lee Lucas. De båda var kända för att ta på sig skulden för olika mord och sen tog de tillbaks allting. De ska ha tagit på sig runt 700 olika mord, men Otis själv hävdar att när polisen har frågat honom om olika brott så har han luskat reda på information, så han har ställt frågor tillbaka till polisen för att få detaljer om det här fallet de frågar honom om. Och sen har han byggt ett erkännande på de detaljerna. Och sen har han tagit tillbaka det igen. Och enligt honom så har han gjort det för att polisen har skruat honom och då ska han skrua dem tillbaka. När det kommer till Adam så ska han ha sagt att han har lockat till sig Adam då han stod ute på parkeringen. Han lockade in han i sin bil med leksaker och godis. Och när Adam satt i bilen så körde han iväg och en stund senare så fick Adam panik och började gråta. Så Otis kör in på ett öde område och stryper han med bilbältet. Och han hugger av hans huvud med en machete. Han förstör kroppen och gör sig av med den men kör runt med huvudet i några dagar då han har helt glömt bort att han har ett huvud i bilen. Och när han inser att oj, shit, jag har ett huvud i bilen så dumpar han det då i denna kanalen. Polisen beslagtar Otis bil, machete och i bilen så är där en matta med blod på. Man har ju såklart inte tillgång till den avancerade DNA-teknologin som vi har tillgång till idag. Så man sparar detta till ett senare tillfälle. I hopp om att det kommer komma en teknologi där man kan identifiera DNA via blodet. Det konstiga här är att polisen tappar bort Otis bil med de mattan med blod på och macheten. Jag har tappat bort mycket i mitt liv, men en bil, det vet jag inte hur man tappar bort det. Och då känner jag direkt så här. Var det bara någonting de sa för att ha någon som den skyldiga? För det ska se ut som att nu har vi har stängt det här fallet, vi har gjort vårt jobb. Och för att inte det ska kunna bevisa motsatsen så lägligt så tappar man bort all bevisningen. Jag tror personligen inte att det är Otis. Jag tror på honom att han gillade att jävla med polisen. Då han ler och skrattar när han pratar om din intervju. Jag tror inte heller att Adam hade vandrat ut från köpcentret. Och jag baserade helt på hur jag själv var som barn. Då varje gång jag följde med min mamma och handla, spelade ingen roll om det var en mataffär eller ett köpcentra. Jag tappade alltid bort henne, eller hon tappade alltid bort mig, vilket man nu vill. Jag kommer starkt ihåg att när det hände i början så började jag gråta för att jag trodde aldrig jag skulle se min mamma igen. Då kom personal fram till mig och frågade, vad är det som har hänt? Har du tappat din förälder? Och jag sa ja, och då sa de, men följ med oss här så ska vi hjälpa dig att hitta din mamma. Och då fick jag säga vad jag hette. hette och jag fick säga vad min mamma hette. Och så hade man på den tiden en mikrofon som de startade och sen så pratade de ut i butiken och sa att vi har en flicka som heter Johanna här som letar efter sin mamma Veronica, kan du komma till kontoret och hämta henne? Så det lärde jag mig jättesnabbt och varje gång vi gick och handla så gick jag till leksaksavdelningen och sen när jag såg att min mamma var borttappad så var det oj då, gud vad hemskt, för jag visste exakt vad jag skulle göra det. Så det blev lite sport för mig att leta upp personalen och så tyckte jag det var jättekul att de ropade ut i högtalarna. Och min mamma har berättat sen att varje gång jag försvann i butiken så gick hon och tänkte snart kommer de att kalla på mig och säga var jag ska hämta henne någonstans. Men min point är att jag lämnade aldrig butiksområdet eller köpcentret för jag visste ju att min mamma var där inne. För mig så känns det lite konstigt att han skulle vandra ut på parkeringen när han vet att hans mamma var där inne och han blev utslussad. Men alla tänker olika så jag kan inte säga att så här tänker alla barn bara för att jag tänkte det. Och det här är bara bilder jag får upp i huvudet när jag läste om fallet. Jag tror att pojkarna och Adam har blivit utslängda. Det vet vi. De andra killarna tror jag har känt varandra så de har gått iväg på sitt håll. Adam kanske har gått runt lite utanför Sears, har sett förvirrad ut, har sett rädd ut, kanske till och med gråter lite grann. Och någon creep har sett det och har analyserat scenen och sett att där är ingen som verkar kännas vid honom. Och sen gått fram till Adam och frågat honom, letar du efter din mamma eller pappa? Och Adam har kanske sagt, ja jag letar efter min mamma. Och han har sagt, men vet du vad? Alltså din mamma, jag träffar henne här borta och hon springer runt och letar efter dig. Här, ta min hand och så ska jag hjälpa dig hitta henne. Och så har Adam känt i sin förvirring och sorg att åh gud, han vet var min mamma är och bara följt med. Och nu låter det som att jag är värsta creepy person som haft såna här tankar om hur man ska kidnappa barn. Men det, så är det inte. Utan jag har sett en video för länge sedan där de gjorde ett socialt experiment och de sände fram en flicka som gick och grät för att de ville se hur många stannar för att försöka hjälpa den här flickan att ringa sin mamma för att hon ska komma rätt. Och de som gör det här sociala experimentet, de filmar i smyg. Och där är en man som går fram till den här flickan och säger, jag hörde att du letar efter din mamma. Din mamma finns här runt huset. Kom med mig och ta tag i henne hastigt så att de här som gör det här sociala experimentet, de får avbryta snabbt och springa fram och ta henne. För att den här mannen försökte kidnappa henne. Så det är lite så jag ser hur Adam kan ha försvunnit. John och Reve dedikerar sina liv till att få igenom förändringar så att det inte ska vara så lätt att föra bort barn. Det måste vara mer koordination när det kommer till sökandet av barn. Förutom att man tar upp försvunna barn på nyheterna, man trycker också upp bilder på billboards där det står Have you seen me? Det här kostar pengar, det når inte alla. Så man börjar med att trycka upp bilder på försvunna barn och signalement på dem, på mjölkpaketen och till och med på shoppingpåsar. Man valde detta för att det når maximalt antal personer. Mjölk var en basvara som gott som alla hade hemma och köpte ofta. Och man hade också små mjölkkartonger i skolorna till skolbarnen. Man tryckte också upp bilderna på dem. Så att det nådde maximalt antal människor. Det här kom att dö ut på 90-talet. Och när Amber Alert startar, så kommer det här med bilderna på mjölkpaketen att helt stoppa. Då man har hittat ett nytt modernt sätt att byta ut emot. Och det tyckte många familjer var skönt, för det var obehagligt tillskott på frukostbordet. John och Revay driver för att få en förändring, och med Reagans hjälp så startar man Center of Missing and Exploited Children 13 juni 1984. Så i juni 2024 så firade de 40 år som en organisation. De jobbar med tre mål. Att hitta försvunna barn, där de hjälper polisen och familjer i sökandet av försvunna barn. Under 40 år så har man fått in mer än 5 miljoner samtal, där mer än 426 000 försvunna barn har återfunnits. Om alla har levt vet jag inte. Det framkommer inte i deras statistik. Man jobbar med att skydda barn, och man har fått in över 36 miljoner rapporter på misstänkt sexuellt utnyttjande av barn online. Och man jobbar förebyggande, där man har utbildat över 42 000 personer över åren, så att det ska ha rätt kompetens och utbildning, så att det inte ska vara några fördröjningar i sökandet. Till exempel att man inte vet hur man ska hantera ett fall när det väl händer. På grund av hans engagemang så får John ett erbjudande att vara programledare för ett nytt program på Fox som heter America's Most Wanted 1988. Efterlyst är den svenska motsvarigheten, och tror den är baserad på America's Most Wanted, då Efterlyst hade premiär 2 år senare. America's Most Wanted har varit med och fångat över 1000 kriminella, och trots att han inte kunde lösa sin egen sons försvinnande så har han varit med och gett upprättning för andra offer. America's Most Wanted lägger ner 2011, och John har hållit i programmet under alla åren sedan start. När det läggs ner så var det Fox längst körande program med sina 24 säsonger. För några år sedan så var America's Most Wanted med John Walsh och hans son Callahan i rutan än en gång, och sänds än idag. John gör även andra serier som In Pursuit och The Hunt, som också är true crime dokumentärserier. John och Revay är fortfarande gifta, och den 17 juli i år så kommer de fira sin 54:e bröllopsdag. Och det är trots de hade en fnora på tråden 2002 som nästan ledde till skilsmässa, som de sedan drog tillbaka. De har tre barn förutom Adam då, så det är Megan som är född 82, Callahan som är född 85 och Hayden som är född 94. Och som ni säkert redan har räknat ut så har ingen av deras andra barn träffat Adam. Jag hoppas att ni tyckte att det här var intressant, även om vi inte gjorde en total djupdykning i fallen, för det var inte det som var meningen. Men när ni hör avsnittet som kommer komma ut imorgon så kommer ni förstå lite varför vi gjorde det här avsnittet, hoppas jag i alla fall. Och tills vi hörs igen så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi snart igen. Hej då!
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.